en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Lena Melin är med mig här i studion. Hej!
Hej, hej!
Och My Råväder, vår andra expert, är med oss via så kallad länk från Bryssel.
God morgon.
God morgon. Är du där och hälsar på EU?
Ja, jag är här för att påminnas om hur malligt allting är i EU.
Hur mår EU?
Ja, men jag tror att det mår ganska bra. Mm. Det är ingen som skäms över allt det man kallar arbete i Europaparlamentet och all lycka och framgång som de menar att de har här. Det är väldigt inspirerande.
Okej, vad bra.
Skillnad från Sverige.
Kommer du tillbaka riktigt inspirerad nästa vecka? Hörrni, har ni köpt någon dyr grönsak på sistone?
Nej, jag slog till på en förpackning tomater för endast 25 kronor.
Och det var ju billigt.
Ja, det var jättebilligt, så jag var tvungen att köpa tomaterna.
Givetvis. Själv hittade jag en påse chiafrön för 61,95.
Då kände du att det var överreklamerat.
Ja, jag avstod från inköp. Ja. Det är ju fortfarande inte direkt billigt att handla mat, men det rör lite på sig i våra butiker. Först Lidl, sen Ica, sen Coop. Och ska vi tacka Vänsterpartiet för det, Lena?
Ja, men lite måste man nog ändå säga att vi ska göra det. Därför att innan dess var det på något vis som att politiken stod helt förlamad inför det här och gjorde ingenting. Och de tog ändå upp frågan, eller Nooshi Dadgostar tog ändå upp frågan och sa liksom att något måste vi göra. Och sen följde Lidl efter, och efter det så kan man ju säga att regeringen också föll till föga, eller Elisabeth Svantesson kallade åtminstone till ett möte. Och bara det tycks ju ha fått effekt, men jag tror inte att hon hade kallat till det här mötet utan Vänsterpartiet.
Så att Nooshi Dadgostar nu skryter lite grann om att det är Vänsterpartiet som har satt bollen i rullning, det kan hon få göra?
Ja, för mig får hon göra det.
My, hur proaktiv har finansminister Elisabeth Svantesson varit i den här prisfrågan?
Och hon har ju varit mer passiv än jag tror känns bra för en moderat finansminister när det är en stundande kris. Det här är ju ändå, Moderaterna är ju liksom ett parti som har en identitet av att vara en lugn hamn i det ekonomiska krisens stormande hav. Och hon har ju inte lagt fram några riktigt slagkraftiga förslag för att minska stressen för hushållen, utan varit mer sagt reaktiv än proaktiv. Men jag tänkte att, och jag förlåt för att jag säger detta ord, men alltså det kan inte ha varit någonting annat än orgasmiskt för Nooshi Dadgostar när de här matjättarna gick ut och sa vi sänker priset. Det måste vara en fysisk känsla för henne, tänker jag.
Men den här passiviteten från Elisabeth Svantesson tycker jag är förbryllande med tanke på att Moderaterna gick till val på att det var ett plånboksval.
Precis.
Sen glömde de bort plånboken, verkar det som.
Sen glömde de bort plånboken, men nu på fredag så ska riksdagen ha en särskild debatt om hushållens ekonomi. Och då är det ju en debatt som är begärd av Socialdemokraterna. Så nu går ju verkligen oppositionen hårt mot det här med priserna. Elisabeth Svantesson ska delta. Vad kan vi förvänta oss av den här debatten? Vad kan folk som inte har råd att betala 99 kronor kilot för röd paprika förvänta sig?
Alltså jag tror faktiskt inte att man kan förvänta sig några särskilda åtgärder. Den här idén som Socialdemokraterna har lanserat om en priskommission, alltså det låter ju 1939. Jag skulle verkligen inte... Men konsumentmakten spelar roll. Vi ska ju liksom vara otrogna konsumenter, och det tror jag kommer att ge mera än att några beslut, politiska beslut. Faktum är att i det här fallet räcker ju med att Nooshi Dadgostar trumpetade, Elisabeth Svantesson blev rädd, kallade livsmedelsjättarna till ett möte, och sen plötsligt så började alla sänka.
Hur ska regeringen hämta hem förtroendet i den här frågan igen då, My?
Nej, men de behöver komma med lite andra förslag som inte bara är andras förslag, alltså egna förslag. Alltså Elisabeth Svantesson, en sak hon har lyft upp är de här tillfälliga bostadstillägget för ensamstående barnfamiljer. Att det förlängs och nu förlängs det igen. Men det är ju ett socialdemokratiskt förslag. Och i den här regeringen så är det ju Kristdemokraterna som tar oss i äran till att ha förhandlat fram den här förlängningen både i budgeten i höstas och nu. Så att om Moderaterna vill ta liksom ledarpinnen i det här så kanske de behöver komma med något eget förslag. Nu kommer det ju vara ganska tätt duggande med budgetpresskonferenser nu de kommande veckorna. Så det dyker väl säkert upp någonting, men det måste vara väldigt stressande för Elisabeth Svantesson att hon liksom har tappat ledartröjan lite.
Hon har väl aldrig haft det skulle jag säga.
Nej, precis. Hon behöver skaffa sig en ledartröja.
Ja, exakt.
I måndags hamnade förbundskapten Janne Andersson i gruff i direktsänd tv. Han och experten Bojan Djordjic dividerade på en nivå som kändes mer rugby än fotboll och till slut drog Janne från studion arg som ett bi. Dagen efter gjorde han det enda rätta, nämligen kallade till presskonferens, berättade exakt hur han tänkt, sa att han gjort allting fel, pratade om sina känslor och tog samtliga frågor om saken. Exemplariskt pudlat enligt mig.
Det är jätteroligt. Det är mycket, mycket dåligt.
Ja, men det var väl det bästa han kunde göra i det uppkomna läget.
Ja, och då började jag i alla fall tänka på krishantering, vilket ju väldigt ofta är ett aktuellt ämne även inom politiken. För alla gör ju inte helt rätt hela tiden, hur förtroendevald man än må vara. Och hur politiker och deras partier hanterar kriser avgör ju till stor del hur stor eller liten eller allvarlig eller långvarig krisen blir. Jag är nyfiken på att veta vad ni tycker utgör en bra krishantering.
Ja, det är ju dels att vara lite snabb. Man får ju inte vänta för länge. Sen är det att pudla är också bra. I alla fall delvis. Att man erkänner det som blev fel och säger att det här blev jättetokigt. Precis som Jan Andersson gjorde. Sen behöver man inte säga att allting blev tokigt. Om det nu är så att vissa delar i det som har inträffat ändå håller för inspektion. Och sen så gäller det ju att vara väldigt trevlig när man framför det här. Alltså inte aggressiv.
My, vad säger du?
Ja, men jag är lite inne på samma sak. Det är så här, erkänn vad som har hänt. Alltså sätt ord på det. Erkänn det du har gjort. Vidta lämpliga åtgärder. Det kan vara avgå. Det kan vara säga förlåt. Det kan vara att bara vara öppen för alla frågor som finns. Och vara väldigt tydlig med att du tar på dig ansvar för det som har hänt. Det är ingen annans fel, utan det är bara du som är ansvarig för det som har hänt. För det kan jag väl kanske tycka var lite sisådär med Janne Andersson. Att just det här med att ta på sig ansvar för det som hade hänt, där var väl lite haltigt. Även om det andra var ju en bra pudling, att hålla med om det.
Tydlighet och trevlighet tar jag med mig lite grann här från er. Och att man ska ta på sig ansvaret själv. I förra veckan fick vi veta att Kjell Jansson, moderat riksdagsledamot och ordförande för M i Stockholms län, utreds för misstänkt sexköp av en kvinna som sen ska ha pressat honom på pengar. Det här är inte vilken moderat som helst, Lena.
Nej, just det att han är ordförande i Stockholms län, det är ju Moderaternas starkaste distrikt, gör honom ju särskilt. Och sen så sitter han i valberedningen också, så att han är ju en mäktig moderat, även om han kanske inte är superkänd för folk utanför Norrtälje, där han har varit med kommunalråden ganska länge.
Kjell Jansson har ju nu tagit time out från sina uppdrag, men borde han inte bara avsäga sig helt och hållet sina uppdrag liksom direkt på grund av allvarlighetsgraden i misstankarna, My?
Ja, men det här med misstanke och bekräftat brott, alltså skillnaden i det, det är ju liksom en balans inom politiken, eftersom politiken i så stor utsträckning handlar om förtroende. Men jag skulle ändå säga att med tanke på vad brottet är här, att ja, alltså det är bara att avgå direkt. Det är ju liksom, när man har fuckat upp på det här sättet, no pun intended, så är det liksom att man måste bort från offentligheten. För det är ju också det enda sättet att inte behöva stå till svars, att inte hamna i ett mediedrev, att inte dra ner partiet, att inte partiet bara behöver svara på frågor om det som har hänt. Det blir ju liksom snabbt en stor belastning. Och jag vet också om att Moderaterna hade ju Sverigemöte i helgen, och då pratades ju en hel del om det här, och det är inte någonting som Moderaterna uppskattade att behöva prata om. Så att när det liksom är den här typen av brott, då är liksom kapa linan direkt faktiskt. Och det tror jag att Kjell Jansson också vet. Det är så svårt ibland, tycker jag, att förstå varför vissa politiker hänger sig kvar fast de vet att loppet ändå är kört.
Ulf Kristersson, som ju är Kjell Janssons chef kan man väl säga. Han sa så här till Aftonbladet: för det första är det en mycket allvarlig anklagelse, men det är en anklagelse. Med det sagt är han föremål för en rättsprocess som jag varken kan eller vill kommentera i sig. Det är naturligtvis med stor kraft vi sett till att han är i goda händer i det här läget. Jag tror alla förstår att man måste se till att en person som hamnar i en sån här situation, oavsett den juridiska frågan, behöver stöd omkring sig. Och det får han också. Vad tycker ni om det uttalandet?
Jag tyckte det var närmast exemplariskt faktiskt som krishantering. Alltså han, Kristersson sa att det här var allvarligt. Han sa också att gav ju indikationer på att han kände för den här personen som har gjort, alltså Kjell Jansson som har gjort så fel, och genom att säga att han är i goda händer, alltså han är omhändertagen på något sätt.
Vad tyckte du, My?
Ja, men jag tycker delar av det är bra. Det är klart att människor förstår att det här är en person som är skör just nu, med tanke på att den här personen är i en rättsprocess och har blivit utpressad och fallit till föga för utpressning. Det är ju klart att han inte har det bra. Men samtidigt så tycker jag så här, att det kan ju inte vara svårt att ändå markera att det är olagligt och inte en bra grej att köpa sex eller syssla med sugar dating. Kalla det vad man vill. Och det tyckte jag ändå fattades här i att det finns ändå två personer som är involverade här, i det här rättsfallet, som också båda två är utsatta på olika sätt. Och att, ja,
du tycker att han borde markerat kring kanske det här liksom brottet och då det eventuella faktum att det är en annan person som också är så att säga drabbad på något vis?
Ja, men det är inte att det behöver vara handla om en annan person, för det är klart att Ulf Kristerssons relation är ju till Kjell Jansson. Men att det ändå är så här, det kan ju inte vara svårt att markera att det är olagligt och dåligt att köpa sex om det är det som har hänt. Och det tycker jag där skulle vara tydligare. Så att jag tycker att det är väl, ja, det var lite svagt tyckte jag.
Hur graverande är det här med Kjell Jansson för Moderaterna som parti oavsett utfall?
Ja, det är inte bra. Just därför att Kjell Jansson har den här centrala positionen och har haft under lång tid. Men samtidigt så är det ju, ja, vi brukar kalla det här på tidningen för enskilt elände. Det kan ju vara ett fall av enskilt elände så att säga. Alltså en person som har hamnat på sniskan. Mm. Och då tror jag inte att det drabbar dem i så hög grad, utifall att de hanterar frågan lika bra i fortsättningen som de hittills har gjort enligt mig.
I kompispartiet Kristdemokraterna stormade också, även om den stormen möjligtvis har bedarrat något. Där handlade också om högprofilerade profiler, förre partisekreteraren Johan Ingerö och EU-parlamentarikern Sara Skyttedal. Vi har ju pratat mycket om efterspelet, hur Ebba Busch har hanterat krisen, hur hon har hanterat sina två medarbetare. Nu några veckor senare, hur ser ni på hennes hantering?
Alltså jag måste säga att jag tycker hela den här historien är dels väldigt konstig, dels dåligt hanterad av Ebba Busch.
Borde hon ha uttryckt sig mer som Ulf Kristersson, att partiet stöttar och att det här är en jobbig tid för inblandade? Borde hon ha sagt någonting sånt? Alltså borde hon ha använt lite mer mjuka ordalag?
Ja, framförallt borde hon ju inte ha sågat dem jämst med fotknölarna.
Nej, det känns som att hon har tagit sin hand från båda.
Ja, och liksom verkligen bara kastat dem ut i iskallt vatten. Alltså, som chef måste jag säga att hon verkar vara en av Sveriges sämsta. Därför att det här med att dels utse då Johan Ingerö till partisekreterare i slutet av oktober, och det är inte så att det är någon demokratisk process som leder fram till vem som blir partisekreterare, utan i denna fråga är partiledaren enväldig. Och sen sa hon då på ett möte med riksdagsjournalisterna i förra veckan att redan två månader senare hade hon kommit på att den här människan var fullständigt usel på den här posten. Och det säger hon.
Mm.
Och han får på något vis skulden för att hon har gjort ett dåligt val och tagit ett dåligt beslut. Jag tycker det verkligen är uselt.
Och My, du håller med?
Ja, sen tycker jag att på tal om krishanteringen så var det började dåligt, men jag tycker ändå att det vände något och blev lite bättre. Och det vill säga att de hanterade det med så mycket transparens de kanske klarade av. Och det var ju att de satte sig ändå ner med journalister och tog alla frågor om allting. Och jag tycker ändå att Ebba Busch var något stöttande kring Sara Skyttedal. Alltså det var liksom lite så här, både en smäll och en klapp på kinden. Mm. Det var ju både det här med att hon är omhändertagen, de har tillbringat mycket tid med att prata med henne och ta hand om henne inom partiet sen de fick reda på det här. Men också ju att hon inte kan syssla med det hon har sysslat med. Hon kan inte syssla med att driva opinion kring narkotikapolitiken. Hon kan inte syssla med att använda cannabis för eget bruk i länder där det är lagligt, som hon då har berättat att hon har gjort. Då kan man inte vara kristdemokrat. Så att hon var ju liksom både lite mjukare men också lite hårdare. Och det är ju helt uppenbart att det har tagit Sara Skyttedal väldigt hårt. Hon gjorde en intervju i DN, hon var väldigt berörd. Hon skulle träffat oss här i Europaparlamentet igår, men hade ställt in i sista minut. Och det var någon som sprang på henne här i korridorerna. Och hon var bara så här, nej, bara smet, vet. Mm. Smet undan. Hon vill inte träffa journalister. Hon tycker liksom att hon kommer hålla sig undan. Och det... Alltså det går ju ändå in i någon slags fas här nu när det börjar värma upp inför Europaparlamentsvalet om ett år. Och om hon känner så nu, då är det kanske ganska stor chans att hon inte orkar vara kvar i den här positionen. Och att partiet liksom redan har kickat ut henne på ett sätt.
Men jag måste säga att jag tycker att det var ganska dåligt även det här av Ebba Busch. Därför att i vissa frågor så får Sara Skyttedal opponera sig mot partilinjen. Men i andra inte. Och hur ska stackars Sara Skyttedal veta vilka som är tillåtna att opponera i och vilka som inte är? Jag tycker, måste säga att jag förstår inte alls Ebba Buschs beteende.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I början av året seglade en skandal inom Socialdemokraterna i Botkyrka upp. Det har varit en följetong som innehållit många uppseendeväckande detaljer. Ledarstrider, misstänkta gängkopplingar, röstningskupper, petningar, you name it. Hur tyckte ni att S som parti krishanterade den här härvan?
Alltså lokalt i Botkyrka gick det väl ingen vidare kan man säga. Men om man tar partiet centralt så tycker jag väl att de gjorde en sak som man kan göra. Det vill säga ungefär så att vi har inget ansvar för det här utan det här sköts på regional nivå.
Det där är en grupp som ligger lite långt från oss.
Ja, och det håller på med där. Tills vidare alltså, har vi inget med saken att göra.
Alltså jag tycker att det här är ju ett så himla bra exempel på när ett parti fastnar i sin egen byråkrati. Och det är ju just det som Lena beskriver, att man i partiledningen inte tog kommentarer utan det var liksom de lokala politikerna och Stockholms län där då Botkyrka tillhör som kommenterade. Och sen så tog partiledningen då till slut upp frågan och då var det partisekreteraren Tobias Baudin som tog frågan. Och jag förstår att det är så här partier är uppbyggda och ser ut, att hierarkin ser ut så här. Men i liksom en sån här fråga som ändå är så symbolisk, det handlar om då att man beskrev det som att man hade lyft en sten i arbetet mot gängkriminalitet. Och när de lyfte på den stenen så blev det liksom kaos och den här kaosion, kommunstyrelsens ordförande, blev avsatt som hämnd. Alltså det finns ju så mycket i det här som är symboliska frågor för Socialdemokraterna. Och det är ju en partiledare som ska hantera det. Och jag förstår att liksom en partiledare inte vill få händerna smutsiga av det här typen av politiska katastrofer och att det är en partisekreterare som tar hand om liksom det organisatoriska inom ett parti. Men alltså, allmänheten vet ju inte exakt hur hierarkin i Socialdemokraterna ser ut. Alltså, allmänheten undrar ju varför en partiledare inte kommenterar de här otroliga anklagelserna kring liksom ett partidistrikt.
Tycker du att Magdalena Andersson borde ha tagit ledartröjan, på tal om ledartröjan, att hon borde ha gjort det tidigare?
Mm. Det tycker jag. Jag tycker att hon borde ha sagt någonting, eftersom det här ser bara ut som att hon liksom flyr undan den här frågan.
Fast hon sa ju faktiskt någonting. Hon sa just att det var partidistriktet som hanterade det här.
Ja. Men visst var det Baudin som gick ut värre.
Först? Ja. Baudin har ju tagit intervjuer, men jag menar, vad bryr sig en vanlig människa om det? Att det är han i hierarkin som ska ta de här frågorna. Det bryr sig inte en vanlig människa om. Alltså, de undrar ju bara så här, nu har de satt igång kampen mot gängkriminaliteten. Och vad hände? Förlorade de den då i Botkyrka? Mm. Och varför har inte partiledaren kommenterat det i så fall? Alltså det skickar dåliga signaler.
Men jag har faktiskt viss förståelse för att de inte gjorde det. Därför att det är ju väldigt oklart om hur pass... Alltså, det här kriminella, eventuella kriminella gäng fick ju inte... vad hade de för inflytande? Det var en person som man kunde knyta till kriminella gäng, och sen så var det en del släktingar till denna person som man då inte vet hur de röstade på det här aktuella mötet, eftersom det var sluten omröstning.
Nej, men man förstår ju att de inte vill ta i det, men jag tror ändå att det ser helt obegripligt ut.
Men jag
utifrån.
Tror inte att man bara kanske inte vill ta i det, utan man måste ju veta vad man ska ta i. Ja. Och jag tycker det verkar oklart i den här frågan.
Det är ganska mycket i den här härvan som är oklart överhuvudtaget. Jag försökte sammanfatta det i några meningar och tänkte jag ger upp. Det är liksom inte lönt för mig. Vi går vidare till Vänsterpartiet. I höstas så sändes ju en dokumentär som heter Maktspelet, gjord av SVT:s Marie Forsblad. I den så hör man en röst säga, vilka jävla fittor alltså, ursäkta språket nu då. Och det syftade på att Socialdemokraterna hade gjort att den tredje vice talmansposten gått till C istället för V. Alla spekulerade i vem rösten tillhörde. Många trodde på Nooshi Dadgostar. När Aftonbladet kontaktade Vänsterpartiet så sa de att det absolut inte var Dadgostar. Vem är det som säger det då, undrade reporten. Jag har ingen aning, sa presssekreteraren Hanna Löfqvist och ville inte kommentera ytterligare. Sen gick SVT ut och berättade att det var Ida Gabrielsson, vice partiledare, som sagt det här F-ordet. Och då kommenterade hon, ja, det var förstås dumt sagt, jag ska vårda mitt språk bättre framöver. Det är ett nyårslöfte, sa hon. Hur tycker ni att V...
Va? Okej.
Okay. Jag tycker det är ett jättebra nyårslöfte, för det är faktiskt ett sånt man kan hålla.
Det kan man säga var gång man har gjort någonting fel.
Det är ett nyårslöfte.
Jag ska verkligen ändra det är ett nyårslöfte. Mm.
Men hur tycker ni att V krishanterar det här? Det är ju nästan en dum fråga, för att vi har pratat om det här tidigare i podden också. Jag vet att ni tycker inte att det här var kanske det bästa.
Det var så oprofessionellt. Ja, så oprofessionellt.
Hur borde de ha gjort?
Men det som var jobbigt, förutom själva att det var ett ganska grovt språkbruk, så att säga. Det
är alltså, jag skäms fortfarande för att jag har sagt det här.
Ja, men du behöver inte skämmas här i vår lilla studio.
Tack.
Utan det är ju också det här att Vänsterpartiet är ett starkt profilerat feministiskt parti. Och det kanske då, om man ska använda ett kraftuttryck i detta feministiska parti, så kanske inte just inom den här sektorn. Alltså under liv.
Vilka surmuppar kanske hon kunde ha sagt eller något
eller
sånt istället.
Eller skithöga. Så, och det tycker jag att någon från Vänsterpartiet kunde ha sagt.
Vad tycker du, My?
Ja, men först och främst, man kallar inte sina politiska motståndare för jävla fittor.
Nej, visst gör man inte det.
Nej, man gör inte det. Särskilt inte om det är en journalist som är där och filmar, om man vet om det. Alltså, känner man behovet av att uttrycka sig på de här sätten, då kanske det finns något rum någonstans där man är ensam, där man kan gå in och skrika av sig i så fall. För att det här är ju på ingen arbetsplats, som det här ju också var, där hon uttryckte sig så här. Är det okej att stå och skrika jävla fitta? Alltså, det är inte det. Det här är liksom det är inte hemma hos någon eller liksom...
Nej, men nu händer det ju mig. Alltså, hur skulle de ha gjort? Skulle de... Alltså, jag menar, okej, ja, det hände. De trodde kanske inte kameran var på, vilket ju är jättekonstigt i och för sig, eftersom det var en SVT-dokumentär som gjordes. Men skulle de inte direkt ha gått ut och sagt själva, det ni hörde i SVT igår, det var Ida Gabrielsson, hon ber om ursäkt.
Ja, och de skulle också ha sagt att det där är en typ av uttryck som vi inte accepterar. För att det är ju inte att hon blir arg, för människor måste ju få bli arga, utan det är ju hur hon klär det i ord.
Tror ni att det här har skadat Vänsterpartiet på något sätt?
Jajamensan. Det gick alltså förtroendet för Nooshi Dadgostar gick ju ner dramatiskt efter det här.
Vi har siffror på det helt enkelt. Mm. Det hade betydelse.
Ja, så, och sen dess, eftersom saker och ting har en förmåga att så att säga hamna under mossan ju längre tiden går, så har ju det klättrat upp igen. Inte till forna nivåer, men till slut kommer det nog att göra det också.
Okej, inget snack om krishantering utan att snacka om Sverigedemokraterna. The kings of kriser. De har ju vanan inne och har tacklat kriser var och varannan månad egentligen sedan de kom in i riksdagen 2010. Var jag taskig nu?
Nej.
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 Senast i oktober så var det då Rebecca Ädel som satt i kommunfullmäktige i Nynäshamn för SD som avslöjades av Expressen för att hon haft täta kontakter med svensk högerextremism. Sverigedemokraterna meddelade då att ärendet skulle utredas i enlighet med interna rutiner. Uppgifterna som framkommit är synnerligen allvarliga och har ingen plats i partiet. Min fråga är det här Sverigedemokraternas vanliga metod och strategi vid kris?
Alltså de har ju två olika taktiker. Det ena är att omedelbart utesluta någon. Mm. Det gör de om det är någon liksom. Exakt. Det är om de inte redan, alltså om de redan ogillar den här personen, stör sig på dem. Eller om det är någonting som är liksom helt omöjligt att komma tillbaka från, som att ha varit nazist. Det är de. Det ser de ändå som ett big no-no oftast. Vi ska komma ihåg att i SD Klippan, de är mer generösa där i sin tolkning. Alltså det andra är då att bara säga nej, vi tror inte på anklagelserna. Det är deras andra taktik och det gör de när det är någon de trivs med och som de inte alls känner för att göra sig av med. Och då behöver det egentligen inte spela någon så stor roll vad den här personen har gjort, utan det kan vara att någon liksom är viktig för partiet, att det är en kompis till partiledningen. Alltså ett exempel på det var ju till exempel då Peter Lundgren, EU-parlamentarikern. Han dömdes för sexuellt ofredande efter att ha tagit en partikamrat på brösten mot hennes vilja. Alltså båda har ju då talat ut med varandra. Jag tror det finns på YouTube att titta på om man vill. Och är ju då liksom i vänner. Det är inte hon som polisanmälde det här. Och där var ju partiledningen väldigt motvilliga till att släppa honom. Det gick ju inte att ha kvar honom efter att han hade blivit dömd, men även i efterspelet har de liksom sagt att nej, men den här saken var ju överspelad. De hade själva bett om ursäkt, de hade gått vidare. Så att det är väldigt stor skillnad i Sverigedemokraterna vem det är som fuckar upp om hur de hanterar krisen.
De är inkonsekventa, med andra ord.
Mycket inkonsekventa.
Lena, tycker du att Sverigedemokraterna har blivit bättre på att krishantera? För det tänker man att de rimligen borde ha blivit nu när de har suttit så länge ändå i riksdagen.
Ja, de har ju stor vana vid att hantera just den här typen av ärende. Och ja, det får man väl ändå säga. Det väcker ju inte heller samma uppmärksamhet längre som det gjorde i början. Vilket gör
de har vant sig och vi har vant oss.
Så det gör, precis, så det blir ju lättare att krishantera än det var i början.
Vilken har varit deras värsta kris egentligen, skulle ni säga?
Jag ska säga järnrörsskandalen. Alltså det var ju tre väldigt högt profilerade politiker precis i början av deras rikskarriär. De hade suttit i riksdagen i bara 2 år. Och det har ju liksom satt bilden för vad en sverigedemokrat är under väldigt lång tid. Liksom någon slags rasistisk barbar med ett järnrör. Och de jobbar ju fortfarande på att tvätta bort den stämpeln. Så det har ju varit en kris som har fått väldigt långtgående konsekvenser för partiet.
Skulle du säga samma, Lena?
Ja, men kanske den har bleknat nu. Det är ett tag sedan den avslöjades av Expressen. Men
kan man tänka på ordet järnrör utan att tänka på Sverigedemokraterna?
Nej, och de försökte ju då själva säga att den var ju inte av järn, utan det var metall.
Okej, metallrör, järnrör, ja, whatever. Är det något parti som ni skulle säga sticker ut om vi ska ta alla 8 som är särskilt bra eller dåliga på att krishantera?
Alltså de större partierna brukar ju vara bättre än de mindre.
Och det skulle i så fall bero på?
Ja, de har en större stab och kanske har någon annan som har varit med om det förr. Därför att personalgenomströmningen är så att säga inte lika omfattande.
Ann Annie Lööf, hon har så mycket att göra. Hon skriver på en självbiografi tillsammans med författaren Caroline Bankler och den ska släppas i höst. Annie Lööf säger att hon känner sig redo att berätta om det som legat bakom rubrikerna och under ytan. Jag vill veta, Lena, är det här en bok som du kommer att kasta dig över?
Ja, om, för det jag vill veta, det kommer att, om det finns med så kommer jag kasta mig över den, annars inte. Och det är vad hände i Centerpartiet hösten 2018, alltså då när alliansen sprack. Vem sa vad till vem och hur arga var de på varandra? Det vill jag veta.
Och det var specifikt. Mm. Ja, det håller jag med om. Jätteintressant. My, vad vill du att Annie ska avslöja?
Jag har antecknat exakt samma sak.
vad har ni för teori då? Alltså vad finns det för teorier om det här?
Jag tror att det finns en jättestor schism mellan Annie Lööf och Ulf Kristersson och Ebba Busch. Som jag verkligen skulle vilja veta mer om. När alliansen liksom dog.
Men är det ens lönt för henne att släppa en till bok om hon inte berättar det här?
Nej, ja, möjligtvis om hon har något intressant att säga om skapandet av januariavtalet som var en centerpartistisk idé från början. Men annars så kan hon nog strunta i det.
Annie Lööf har ju redan gett ut en bok som kom 2018 som heter Sanningens ögonblick. Och hon är inte ensam om att ge ut den här typen av böcker. Det känns snarare regel än undantag att höga uppsatta politiker vill skriva av sig. Alltså bara för att nämna några namn. Birgitta Olsson, Fredrik Reinfeldt, Maria Wetterstrand, Carl Bildt, Jimmy Åkesson, Maud Olofsson, Göran Persson, Alf Svensson. Jag kan hålla på hur länge som helst. Jag vill också passa på att framhålla forne finansminister Per Nuders bok Stolt men inte nöjd, för att jag tycker det är en sån otrolig titel. Jag använder uttrycket ofta. Alltså jag är stolt men inte nöjd.
Det gör alla sossar, höll jag på att säga. De tycker om det.
Alltså jag älskar det. Däremot tror jag inte att det var så många som läste den. Men nu på sistone har ju också både Romina Pourmokhtari och Ali Esbati släppt alster, för att nämna några liksom aktuella politiker här. Jag skulle gärna vilja veta vilken som är er favoritbok bland politikers självbiografier.
Jag har...
Lena, du hatar ju den här genren, men du kan väl ändå...
Ja, alltså, för jag tycker de flesta är så jävla tråkiga så det trotsar faktiskt all beskrivning. Men med stor kraftansträngning som man tar igenom dem. Och då kan jag nämna en mycket tunn bok som jag tyckte var bra. Och det var förre fortfarandes Benjamin Dosa som berättade om sin uppväxt och hans mammas resoluta ingripande för att få honom på fötter. När hon säger till honom en vacker dag i nordvästra Stockholm att Benjamin, du kan inte ens prata svenska.
Jaha, och vad hände då? Vad gjorde han då?
Ja, hon tog honom i handen och gick till en friskola med mycket gott rykte. Och de knackade på och sa att ni måste ta hand om min son, han kan inte ens prata svenska. Alltså mamman är från Tjeckoslovakien, så svenska är inte hennes modersmål alls. Och då säger de nej, här är det jättelång kö, han får inte komma hit. Och hon ger sig inte. Och rätt var det så dukar de under där och så säger de okej, han kommer då.
Ja, det är en bra historia. Han är väldigt ung i för sig. Alltså...
Ja, men han slutar ju som tur var och berätta när hans ungdom var slut.
Jag tänker att man ändå kanske ska ha lite, att man ska lägga lite luft mellan sig och sina upplevelser för att kunna skriva dem.
Ja, men den här var jättebra. En annan som jag tycker var läsvärd var Barack Obamas första bok, alltså Min far hade en dröm. Och den kom ut innan han blev president. Och det var väl också bra så man slapp allt det där tjafsandet om hur duktig han var.
Bra lästips. My, kom med dina.
Alltså på tal om du var ung och skriva självbiografi, alltså Romina Pourmokhtari är inte heller jättegammal.
Det kan
och
man
har redan
säga.
Skrivit sin första. Men hon har också en otroligt bra titel. Chicken Nuggets på krita heter hennes.
Chicken Nuggets på krita, det är jättebra. Ja. Det lockar till läsning.
Och det finns ju många, så Annie Lööf är ju knappt 40 och har ändå skrivit nu då två självbiografier. Jag vet att Gustav Fridolin skrev också någonstans så här sin första självbiografi när han var så här 25.
Ja, där ligger vi i lä, hörni.
Ja.
Men vilken har varit bra då? Favorit?
Ja, men jag har inte läst alla. Men en som jag tyckte var kul att läsa var Anna Kinberg Batras bok Inifrån, om hennes uppgång och fall kan man väl beskriva det. Och för att mycket i den här genren tycker jag handlar om hur välskrivna de är. Alltså för att de kan ju vara så fruktansvärt dåligt skrivna. Och då är det väldigt svårt att ta sig igenom dem.
Det är ju många som tar hjälp.
Det vet jag faktiskt inte om hon gjorde. Det var
i alla
men
fall
var
ingen som framskymtade.
Nej.
Tyckte hennes självbiografi led en jättestor brist. Hon tog inte upp det enda ämnet som man var intresserad av. Nämligen varför sa hon det här om Sverigedemokraterna, det som blev hennes fall?
Påminn oss.
Alltså när hon sa, hon var ju den som sa i januari 2017 att vi ska öppna för samtal med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott. 8 månader senare så var hon borta.
Hon pratar inte om det här i boken.
Nej.
Det är ju jättekonstigt. Mm.
Hon pratar bara om hur hon försvann. Men jag vill säga en annan som jag tycker är i genren välskriven och som jag läst med behållning. Det här kommer du tycka om, Olivia. Mm. Det är ju Ingvar Carlssons självbiografi, Lärdomar.
Heter den Lärdomar? Jättebra titel. Mm,
jag tyckte att den var också väldigt så här bra skriven. Det var ju lite som att lyssna på någon vis gammal farbror som berättade om sitt liv.
Så ibland det är det allt var som krävs.
Han har ju också skrivit ibland många självbiografier, precis som han i Lövdom. Mm.
Men hörni, är det någon...
Jag måste få säga min favorit igen. För jag säger den varje gång. Och det är inte för att den är bra, men det är för att den är så tråkig. Men det är för att titeln är amazing. Och det är ju 2 stig och en kopp kaffe av Ann Wibble.
Det är ännu bättre än Stolt men inte nöjd. Det är det faktiskt.
Alltså, det är ju så långt ifrån mitt liv man kan komma. Som jag varken röker eller dricker kaffe. Men det är ju någonting det här med att vara den här hårt arbetande politikern. Hon spräcker glastak, hon är den första kvinnliga finansministern. Och så sätter hon sig ner och tar hon 2 stig och en kopp kaffe.
Ja, den titeln hade ju aldrig funkat idag. Vilket ju är lite tråkigt på något vis.
Det tror jag faktiskt att den hade
tror
gjort.
Tror du det?
Men däremot kan jag berätta att när jag försökte bli av med den där genom att gå till min lokala antikvariat, eller vad jag ska kalla det för. Alltså de tar emot böcker till försäljning, så vill de inte ha det.
De förstod inte.
Jag vill ju ha den,
Lena. I den här titeln.
Ja.
Är det någon politiker som verkligen borde skriva en självbiografi?
Nej, alltså ingen borde om de inte tar upp de brännande frågorna. Det är det som är problemet. Det är ett jädra ältande om deras barndom. Och sen så, när de äntligen har lämnat den bakom sig efter 100 sidor så vispar de, så är det bara om såna här otroligt tråkiga interna grejer. Alltså, ja, man måste ha något, man måste vilja ta och berätta. Alltså, göra historien levande och inte undvika det, då skulle jag nog kunna läsa nästan vem som helst.
Men det finns också en gräns för hur levande man kan göra historien. För att, till exempel, så tycker jag inte att man ska skriva självbiografier som Miljöpartiets Birger Schlaug, när han berättade om hur han hade haft sex med en ung kvinna på en strand kvällen innan hon skulle gifta sig, och sen funderade över om hon hade sand kvar på kroppen under brudklänningen.
Jag tycker det låter klockrent. Jag förstår inte vad du klagar på mig.
Det är detaljer som i den här genren jag inte behöver veta.
Du vill
det
inte kan veta det, Birger.
Det kan ha hänt. Jag behöver inte veta det.
Nej, men jag menade, jag avsåg mera det politiska innehållet. Inte,
nej, ni vill inte ha sand.
Jag förstår det. Jag hade bara ett exempel på vad saker man inte behöver skriva i en politisk självbiografi.
Min bild är ju generellt att det lätt blir väldigt torrt. Alltså Tony Blairs självbiografi till exempel, det var som att mula skorpa. Men det var verkligen det. Det var knaster. Har politiker en övertro till sina historier och sina karriärer? Överskattar de sig själva? Annie är alltså 40 och har skrivit 2 böcker snart.
Ja, men hon får väl bevisa sig om hon har en övertro eller inte. Kommer något intressant så ska jag säga att tack.
Vi kommer ju köra en bokcirkel om den här boken.
Absolut.
Ja, då får du provläsa den.
Jag provläser den, kolla läget. Antingen hamnar den på ditt antikvariat eller så kör vi en bokcirkel om den här. Låter det bra, My?
Ja, vi kör.
Bra. Jag vill tacka er för den här gången, både från Stockholm och Bryssel. Och nästa vecka är det ju påskvecka, men vi hörs förstås då också. Ställ inte till med någon kris till det som jag måste hantera, Lena och My.
Ska försöka.
Bra. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hold up.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.